Podplay.
Oj, oj. Vilken trevlig dag.
Det är ju något väldigt skönt med att komma tillbaka.
Ja, vi är ju tillbaka, lyssnarna. Vi är tillbaka på Brasserie Bourbon.
Ja, stämmer.
På Storgatan på Chica Östermalm.
Här har vi inte varit sen... Här har vi varit.
När det var pandemi.
Det har vi.
Och det var i ett sådant skede av pandemin att det var på sin plats att be om ursäkt lite för att man var på restaurang.
Ja.
För det var i princip tabubelagt.
Ja.
Så vi fick stryka under med väldigt tjocka streck att vi var ensamma i princip.
Ja, det fick vi.
Och det så var det på flera... Men här hände det något speciellt. Det hände något speciellt här. Jag tror att jag hade sönder ett glas. Ja,
ja.
Jag hade sönder ett glas.
Ja.
Så det blev lite drag under
galoscherna. Det klinkers på golvet.
Ja, det blev ändå lite drag under galoscherna här, vilket säkert bara var uppfriskande.
Ja.
Att någonting hände.
Ja, exakt. För det var så, ja, det var ju så mördande lite folk. Och så otäckt tyst var det ju.
Men det var
jag
lite
tror inte
som...
ens de spelade musik faktiskt.
Det var inte den stämningen.
Nej,
det var inte det. Vem skulle de spela för, tänkte de.
Ja, exakt. Det var lite begravningsstämning.
Det var som att Ior hade öppnat.
Nu får vi lite risling. Nu ska vi smaka på den. Då var det dags för lunch med Montelius igen. Det här är en podcast som kommer från Expressen Kultur. Och den här gången så är Martina och jag på Brasserie Bourbon på Storgatan på Östermalm i Stockholm. Om ni är nyfikna på vad vi äter så gå in på Instagram. Vi heter Lunch med Montelius. Jag heter Gunilla Brådrich. Nu käkar vi!
Jag förstår inte varför jag inte dricker risling ofta.
Nej, men jag tror också så här. Det är en helt annan grej att gå till Systembolaget, köpa en flaska, bära hem den, ställa den i kylskåpet och sen liksom gå och vänta på, vänta, är det nu jag ska dricka den eller är det, men, och så tar man fram den och så kanske man äter en skål chips till den eller någonting, bara för att det måste ju, det här är ju
Riesling behöver en inram.
Ja, jag tycker nästan det.
Har du också så där att du undrar...
Bra sällskap.
Och bra sällskap. Man ska inte sitta ensam med sin Riesling.
Nej.
Det blir bara jättesorgligt.
Ja.
Där sitter man. Man kanske tittar på Clark eller någonting.
Ja. Jag tycker nästan inte heller man ska ha lagat maten själv.
Nej, för att Riesling är lyx. Då är det är när vi, ni vet lyssnarna, att vi kvinnor, vi måste bli bättre på att skämma bort, rå om oss själva.
Ja.
Och då ska man fan, antingen ställer man karn vid spisen, eller så gör man som Gunilla och jag, går ut på lokal med en god vän.
Ja, och då kan ingen pandemi i världen stoppa oss.
Nej, oj, när vi börjar skrapa med klövarna så sanden rör sig upp i marken, då vet vi vad klockan är slagen.
Ja, det går. Det är lite trångt på bordet.
Men allt
det går. Det går. Det är som ett litet pussel.
Oh. Tack.
Tack, tack, tack.
Jaha du,
var ska vi börja? Var ska vi börja?
Ja, idag så såg jag på vårt Instagram-konto, eller vad det nu heter.
Ja.
Vår Instagram. Så såg jag att du hade gjort en liten fisketur bland lyssnarna och frågat vad de tyckte att vi skulle prata om.
Ja.
Och fått flera svar.
Ja, det rasade in så mycket svar så jag nästan ångrar att jag ställde frågan. Därför att vi har ju ändå så himla mycket att prata om.
Ja.
Ja. Men kanske...
Men...
Eller förlåt, ja, vad ville du, var det något du fastnade för där i flödet?
Nej, inte
liksom?
Något specifikt egentligen.
Nej.
För att det var så himla mycket som du sa.
Ja, men vi ska absolut fiska upp någon liten fångst därifrån. Mm. Det måste vi absolut göra. Det är inte, annars, det är inte okej.
Det är inte okej att fråga och sen bara ignorera svaren.
Nej, det är faktiskt.
Det är skittaskigt.
Jo, det är det. Ja. Det är så himla, men tack för ditt engagemang.
Ja, det är fantastiskt. Ni vet att vi finns.
Ja, ja, fint. Ja.
Och det är trevligt.
Det är trevligt. Men vår första läxa var ju att läsa Daniel Sjölins Underskottet.
Ja, berätta. Vad tyckte du? Gunny, säg inte att du inte har läst den. Har du inte gjort det? Nu blir jag...
Kan inte du börja? Du kan börja. Du kan börja.
Läst.
Du kan börja.
Jag hade ju hoppats så mycket att jag skulle få höra vad du tyckte om den. Jag skulle försöka läsa om den. Det har jag inte heller gjort. Jag har mycket att göra. Men... jag är ju ett stort Daniel Sjölin-fan. Mm. Sen länge. Och jag tror att det delvis har att göra med att han och jag har väldigt mycket samma smak när det gäller böcker. Mm. När vi satt i bokpanel på TV4, då var det ju Daniel och jag och Titti Schultz. Och då var men den panel, det som var lite speciellt med den var att det var Daniel som min boksmak och sen var det Tittis smak. Mm. Vi hade ganska mycket, vi gillar båda sån där gammal experimentell 60-tals lyrik, typ Erik Bäckman och Keno och såna där. Mm. Och vi gillar ordkonst. Mm. Vi gillar högt flygande fantasier och allt det där. Mm. Och den här boken är ju Perec-influerad. Mm. Det vill säga Georges Perec. Mm. Han skrev ju en bok helt och hållet utan E. Mm. Dessutom på franska, och som i stort sett bara består av bokstaven E. Och det var ju ett sätt att illustrera tomheten efter sin förlorade familj. Han hade ju förlorat hela sin familj. Mm. Och i Daniels första bok så fanns det med en berättelse om ett barn som dog väldigt sent i en graviditet och som aldrig fick bli. Sen när det var den här fruktansvärda händelsen med lilla Alan Kurdi som låg död vid Medelhavets strand och den där bilden spreds över hela världen, då skrev Daniel en dikt till honom i Expressen. Mm. Kultur, som faktiskt fick mig att börja gråta på riktigt. Där han började experimentera med att ta bort bokstaven A. Mm. Och nu så har han då skrivit den här hela boken utan bokstaven A. Ja, det finns ett parti i slutet där A är med igen, men
partiet utan A är ungefär 200 sidor. Mm. Jag har läst 10% av det partiet i alla fall. Ja, förlåt.
Hur upplevde du det? Men det räcker ändå. Hur upplevde du känslan av texten?
Det roliga är, idag på Povel Ramels 100-årsdag, att jag tycker att det finns ett starkt släktskap med Povel Ramel. Mm. Den här omsorgen om varenda mening, varenda formulering. Det här att inte, eftersom man inte kan använda A, så måste han liksom hela tiden tänka en gång till.
Ja.
Vrida och vända.
För att faktiskt dels få till en mening, och då ska man ju komma ihåg att det är också 200 sidor, så att han måste ju få till det där flytet som man måste ha.
Ja, det måste
i en roman.
Ja, exakt.
Så varje separat sån här genomarbetad mening måste funka med alla de andra.
Ja, ja. Och det är besläktat med Povel Ramels prosa, ordkyniga penna.
Ja, men det är det han verkar ha tyckt var det roligaste i hela världen.
Ja, ja.
Och också det här med att hitta på namn.
Ja, just det.
Povel Ramel hittade ju på otroligt roliga namn.
Ja,
Krydolf och Gegge och sådana namn.
Just det.
Och också modifiera själva språket, hitta på nya ord och allt det där. Men det är klart att det är en
Johan
likhet.
Blöt, historien om Johan Blöt var ju för det första han gjorde på Sveriges Radio. Bra. Men sådär. Nej, men förstår du? Det finns en liten, ett släktskap där som jag
uppskattar. Sen har jag liksom, sen är ju Daniel Sjölin är ju på sätt och vis en underhållare, men han underordnar sig inte det på samma sätt som Povel Ramel gjorde. Han fick liksom aldrig vara tråkigt.
Så,
nej. Daniel tillåter sig väl ändå att gå in i någon typ av ett mörker liksom.
Han tillåter sig ett allvar som ju finns under all komik, men han tillåter sig att låta det ta plats.
Ja, just det.
Och sorg.
Så, ja.
Sorg.
Det han ju uppfattar på de här sidorna. Och det andra han uppfattade, det var hur roligt det här, alltså, för att romanen utspelar sig i någon diffus framtid.
Mm.
Alltså det är ju på sätt och vis en science fiction. Mm. Men den liksom miljö han bygger upp är så himla kul och konst. Alltså den är ju, det kan aldrig bli så. Det är bara, det är bara så kulisser. Eller det är liksom bara...
Hela livet är helt digitaliserat. Och man har någon sorts, det är lite som Abbas avatarer.
Ja.
Och man har någon sorts framtida kropp som man ska ha.
Det är jättekonstigt. Det går liksom inte att försöka hitta fantasi. Logik. Nej. Alltså de som gör science fiction brukar ju försöka liksom att bygga en värld som ändå är på sätt och vis,
ja, men som skulle kunna.
Det skulle kunna bli så här.
Det här kommer aldrig hända som Daniel målar upp. Nej. Men det är inte meningen heller.
Nej. Och det tycker jag också, det är roligt. Men i övrigt är jag ju lika dålig som bokens belackare, som inte ens behöver nämna vid namn. Det har ju varit ett jävla tjatbolig från olika poddar och, alltså konstig mobbningskritik av den här boken av Daniel Sjölin.
Men
det skiter vi. Men de har inte heller läst boken.
Men, nej, men det är bara någon sorts förakt, för, tror jag, förakt mot den otroligt intellektuella ansatsen.
Ja,
och man tycker att det är liksom
mot ambitionen.
Ja, ambitionsfrakt, vilket jag tycker är ganska osmakligt i sig, helt vid sidan av just debatten om Daniels bok, så tycker jag att det är jättekonstigt att det ska vara så fult att vilja skriva någonting avancerat eller vilja att känna lust inför det. Att försöka skriva en bok utan något, utan då blir det, då flyr man från känslor. Och då så är man en snobb. Och varför kan du inte bara skriva en bok som heter Jag är ledsen? Och så står det varför du är ledsen. Så jävla löjligt håller på att krångla till det. Och då tänker jag, nej, det är ni som är löjliga. Det finns redan massor med sådana böcker. Kan inte någon få skriva en bok som har en pretension? Mm. Varför är pretensioner fel? Eller snarare ambitioner då.
Nu kommer maten.
Kyckling. Ja, du äter mig. Tack. Oj, varm.
Ja, lite god. Sparrisdrej.
Oj.
Varsågod.
Tack.
Oj, du måste ta kort. Fy fan, vad snyggt. Det var riktigt snyggt.
Min mat är väldigt grön alltså. Den är ju som, min mat är som
en reklamfilm.
En dag i maj är min mat.
Ja.
Din mat är som en höstdag.
Ja, eller hur?
Ja, det är den.
En
vacker höstdag. Där fortfarande finns några gröna löv.
Och Gunni, du ser, poesin flyttade in i dig. När vi pratade om det här med ordkonst, blev du en ordkonstnär.
Faktiskt, grejen är, nej men tack, jag, alltså ingen jämförelse i övrigt, men nej, jag har skrivit om Povel Ramel idag och jag känner att bara genom att skriva om Povel Ramel så blir man mer omsorgsfull om orden, med orden.
Och förälskad.
Och ja, just det, inspirerad och brydd liksom.
Ja, men det är precis som när man ser klipp med Povel, framförallt där han sitter vid sitt piano, som man i och för sig nästan alltid gjorde, men hans sätt att spela piano. Han var ju så skicklig på det så att det var som att det såg ut som att det gick helt automatiskt, eller att som att själva pianot var som en kroppsdel.
Ja.
Så han kunde skoja till det liksom med olika små vändningar i pianospelet.
Han gjorde bland annat en låt som heter Min högra hand.
Den kan allt. Min högra hand. På en armslängd har vi knutit vänskapsband. Den är trogen in i minsta knogen. Ifrån lilla vicke vidare till tummetott. Var det någon som sa något? Den är villig och rapp, min högra labb. Tänk om vänstern.
Ja, och då sjunger han ju om den som en god vän liksom.
Och så
som
spelar inte, han Och det gjorde han i ett tv-program. Och det klippet finns med i den här, tyvärr i mitt tycke, ganska stela produktionen på SVT, där Malin Båth, som är jättesympatisk, är programledare. Men liksom hela upplägget är stenålders faktiskt. För då kommer hon in i någon sorts nyårsfestkläder ungefär. Mm. Mm. Och säger välkomna till den här minneskavalkaden eller vad det nu är. Mm. Och så får man se olika klipp med Povel, men man får också se klipp där nutida artister tolkar hans låtar. Ofta, nästan alltid, mycket, mycket tråkigare än Povel själv. Förlåt! Det här kanske är jättedumt. Jag tyckte så. Och sen tillbaka till studion, och där sitter typ Björn Skifs och säger att Povel Ramel var ju en väldigt bra musiker också, förutom ordsmed. Ja, verkligen, säger alla andra. Och sen kommer det ett nytt klipp med några nutida svenska skådespelare som sjunger en långsammare och enklare version av någon av hans låtar. Och sen kommer man tillbaka till studion där det sitter någon snubbe. Någon snubbe som säger att det här är ju också ett exempel på att Povel Ramel var en stor underhållare.
Ja, jag vet. Det är svårt, ja, men, va?
Kunde man inte ha gjort lite roligare program? Jag satt bara och väntade på när man skulle få se de här klippen med själva på programmet.
Ja.
Det var det som var roligare.
Men varenda jäkla sånt klipp övergick ju efter en alldeles för kort tid till den här minneskonserten från i år i april. Nej.
Som var lite som Så mycket bättre, fast tvärtom. På programmet Så mycket sämre. Så var den.
Ja, men äsch. Ja. Nej.
Okay. Nej, men det var väl jättebra att hon gillade honom i alla fall.
Ja, men det som är jättebra att nu, från och med idag ska man se Semlons gröna dalar, den här underbara tv-serien på SVT faktiskt. För den har de ju gömt undan från Sverige och svenskarna sedan den sändes. Nu så.
Paketet fullt har Semlon Pytting och hans familj. Livet har varit höllt mot Semlon Pytting och hans familj. Himlen må gråna, stormarna dåna, åskan bilda front, men äktenskapshamnen skyddar dem mot sånt. Det vill säga, hittills har den gjort det, inget tycks kunna rubba Semlon.
Ja, men det är om Povel. Men ja, ser du, Daniel Sjölin gick ju rakt över i Povel Ramel. Men kan du säga någonting mer om boken liksom, som inte är det här lite ytliga som jag håller på att fara efter? Behöver inte det heller.
Nej, men jag tänker hur jag ska formulera. Nej, men det är ju just det där med, man får ju fortfarande vara uppmärksam för att hitta alla de här lagren i boken. Det finns ju ett sorglager som handlar om förlust. Ibland önskar jag att Daniel hade gått ännu lite längre i det, att det hade funnits, för det som är så hisnande är när det finns det här helveteskapet mellan att nästan vara på Povel Ramel och att ligga på golvet och gråta. Att båda de två får finnas med. Jag hade nog velat ha ännu mer riktig smärta. Det är min enda, i Perex bok där är smärtan helt skolningslös. Och han har lyckats göra det här, operera ut E utan att det någonsin går att se konstruktionen.
Och det är nästan omöjligt.
Ja, det är nästan.
Daniel
ja.
Låter det mer vara. Mm. Alltså, och så kan man ju också göra. Mm. Att det får synas. Mm. Att ansträngningen får synas. Mm. Och just när det gäller ett sånt grepp så är ju det roligt. Alltså det är lite som att sitta och titta på någon som lagar en gitarr på YouTube. Det är roligt att se hantverket i öppen dagar så att säga.
Mm. Mm.
Men ja, ännu mer smärta. Och jag tror inte på att Daniel aldrig mer kommer att skriva böcker. Han kommer visst att skriva böcker. Och så kommer han att säga att det är den sista hela tiden.
Men hörru du, har du märkt att Lotta Bromé är tillbaka i etern?
Ja, men jag har inte hunnit lyssna. Har du?
Mm. Jag lyssnade på hennes premiärprogram på Mix Megapol. Mm. Eller åtminstone, som sagt, så som jag gör läxor. Så i alla fall lite i början. Mm. Och hon var ju metooad.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad det, jag minns inte riktigt vad det var för någonting.
Ja, det var att dels att det rapporterades som en instabil arbetsmiljö där allting styrdes av hennes humör och att hon kunde få vredesutbrott och att alla kände sig osäkra liksom på grund av det, men sen också typ att hon skulle ha kysst folk i nacken eller kramat dem och sådär, liksom varit lite för kroppsligt påflugen.
Jag förstår.
Och att en del tyckte att det kunde räknas som sexuella trakasserier.
Mm.
De två sakerna var det väl?
Ja.
Mm.
Nu är hon tillbaka i alla fall.
Mm.
Och jag lyssnade då på premiärsändningen. Vad var det? Vad heter den? Halv tre med Lotta Bromé tror jag den heter. Mm. Eller något sånt där. Ja. Mm. Och då sa hon bara att hon är oerhört glad att vara tillbaka. Och så spelar hon en låt. Och den första intervjun som hon gör i det här programmet, det är från London, dit hon har rest för att se de här avatarerna. Ja. Och den första personen som liksom bara så här helt okommenterat hamnar framför hennes mikrofon, det är precis så det känns.
Mm.
Det är Frida.
Det skulle jag säga var en jävla...
Det är en fisk att få på kroken på en gång.
Hon är väl svårast av alla.
Exakt, men det är som att hon... Det är som att liksom Lotta Bromé står... Att, det är som att alla bara står runt henne och trängs. För lyssna nu. Hon säger så här: kul att se dig Frida. Och då säger Frida: kul att se dig också, säger Lotta.
Så hon vet vem Lotta är?
Ja. Och så bara fortsätter det. Så kommer Sara Larsson förbi sådär och bara hej hej, vad tyck var roligt. Och sen kommer Agneta Fältskog. Och då säger Lotta Bromé så här: när du och jag träffades första gången och bla 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 bla. Och det där, hon har liksom ett fullkomligt så här naturligt liksom vinnande tilltal. Hon liksom, hon bara står där med sin ganska djupa röst och bara:
Gud skulle kunna komma. Och så sa Lotta: tjena Gud, första gången jag träffade dig, det var ju när jag döptes. Och det minns jag ju. Du var ju lika charmig då. Nej men
precis. Och det gör ju också att alla hon träffar låter som folk gör mest.
Mm.
Och så kommer Benny gående. Och han bara, och det var någon som säger såhär: åh, vilken snygg rock du har.
Mm.
Han hade ju en väldigt iögonfallande blommig kaftan på sig.
Ja. Jättesnygg.
Ja. Jag måste prata lite mer om den sen.
Mm.
Ja. Och sen, som om inte det var nog, att hon liksom har fått alla abborna utom Björn Ulve, och sen kanske kom senare i programmet, men då har jag slutat lyssna. Då kommer så drottningen gå.
Va? Det är ju nästan som Gud. Hon finns ju nästan i... på riktigt.
Nej.
Säger hon också hej
då? Ja, då säger hon så här: jag har varit på middag på slottet hos er. Va? Säger Lotta. Ja. Och sen liksom också det där.
Tjena Silvia, tack för senast.
Ja.
Det var god middag.
Ja. Också lite kungen på det också. Så det är bara...
Kommer kungen också?
Ja.
Tjena Carl Gustav, hur är läget? Hur är det med menisken? Har du kommit igång?
Så låter det.
Det där är ju
helt otroligt faktiskt.
Det är en särbegåvning.
Ja, det är det. Jag bara, grattis Mix Megapol. Ni har liksom...
Och roligt att ha Lotta tillbaka.
Ja.
Hon är bra.
Ja, det där var något av det bästa jag hört på länge. För just det här att... Just den här känslan som förmedlades. Inte det här av en reporter som står och skriker liksom. Och ropar in folk. Utan det är mer vad den känslan av att hon är i centrum.
Hon behöver bara... Ställa sig där så kommer Sveriges mest berömda personer och mer eller mindre tar varsin köla. Hej, vi är kungen och drottningen och Abba och vi, vår största dröm är att prata med Lotta. Hur blir man en sån?
Nej.
Och också den mest lyckade comebacken hittills av en metooad person.
Ja, just det.
För det har ju gjort försök från andra, av andra metooade att komma tillbaka. Och gått sådär ju.
Men det är också som att alla de här människorna välsignar ju hennes återkomst.
Ja, nu är hon ju, alltså nu är hon ju välsignad från högsta ort,
ja,
så att säga.
Kul att se dig också liksom.
Ja. Nej, jag pallar inte. Jag pallar inte alltså.
Men du, kaftanen, vad tänkte du?
Att den är jättefin.
Tycker du det?
Ja, och jag tycker så här också, att jättegott.
Ja, jättegott.
Nej, men jag tycker att fler män i Bennys ålder borde faktiskt våga bära kaftan. Och gärna i glada färger.
Ja.
Alltså jag tycker att på verkligen så här att det är så otroligt uttjatat med alla de här männen i kostym hela tiden. Tycker Benny är en förebild. Och har rätt att få beröm för kaftanen.
Ja.
Hur känner du?
Jo, men det var min första, det var min spontana känsla. Men sen började jag prata lite grann om det där med mina kollegor.
Vad tyckte Viktor Malm?
Han hade inte så stark... Nej, men jag kommer inte ihåg vad exakt Viktor Malm, min nya chef, tyckte om det här.
Nej, men det
kanske
det
jag borde ha lagt på minnet.
Ja, du skiter tydligen i vad han tycker. Det var ju bra.
Ja. Men jag kommer ihåg att han tyckte att det där är väl ett bra samtalsämne för podden. Det sa, när jag
men det var ju en professionell åsikt. Jag vill ju veta Viktors känslor. Ja.
Nej, men däremot... Nej, men alltså, för grejen är... Jag kunde ihåg vem som sa det, men såna där kläder kan ju bara en väldigt rik person ha. Alltså Kanye West, han kan komma med en sån där. Alltså det är lite så här miljonärs, miljardärs aura över att slänga på sig en blommig kaftan.
Men antingen det eller väldigt fattig. Alltså att man faktiskt har sytt någonting över ett lakan.
Ja, men I couldn't care less liksom. Jag har lust att ha den här. Fast grejen är det här.
Jo, men så är det ju.
Den här är ju, det är ju den här Yohio, vad heter den? Yamamoto eller någonting. Inte Yohio.
Yohio är den där killen
som är artist. Han heter Yamamoto i alla fall.
Han heter inte heller Yoshi, men det är sant. Han har något förnamn. Och den kostade tydligen 100 000 eller någonting.
Ja, just det. Yamamoto heter den i alla fall. Och den kostade typ 100 000 kronor. Ja, ja.
Men det är ju inte något problem för Benny att köpa en kaftan för 100 000.
Nej, nej.
Det är men, ja, nej men, okej, jag fattar det där att... Så här är det väl. En kaftan som är blommig...
Mm.
Den tas ju emot på olika sätt beroende på vem som har den. Och då finns världen. Och då finns ju ditt perspektiv där, det här med att är man väldigt rik så kan man ju i princip...
Mm.
Då kan man i princip sätta på sig ett fisknät.
Mm.
Fast det är då av guld. Man kan ha vad fan som helst.
Det kan man ha.
Är man kulturarbetare så finns det... Alltså jag tänker på Bob Hansson till exempel.
Mm.
Han
mm.
har ju inte direkt kaftan, men han har ju väldigt... Eller Roger Pontare.
Mm.
Är också bra exempel på eller
kaftan,
eller vad heter han, Abbott. Han är ju Mr. Kaftan.
Ja, just det, du har rätt, det finns en sån.
Han är vår främste kaftanman.
Thomas Dileva också kan vi kanske.
Ja, han är ju mer särk.
Ja, det är mer
men det
stark,
är lite
ja.
Samma sak.
Ja, det har du rätt i. Mm.
Gud, ser du, min kniv halkar hela tiden ner i såsen.
Det jag tror
jag. Kan väl klaga på det?
Ja, för det är ju liksom restaurangens fel.
Nej. Åh, gud. Så du tycker att det här pratet om hur mycket pengar den här kostar, det har liksom inte med saken att göra. Det är för tråkigt.
Nej, men det är klart att jag kan ju dra paralleller till Lars Noréns dagböcker och hans groteska jävla... Fast det är en annan sak, för Lars Norén, han förstörde ju sin ekonomi med det här.
Ja.
Benny kan inte förstöra sin ekonomi genom att köpa för många kaftaner.
Nej.
Och då är det på något sätt som att... Ja, då gör ju han egentligen vad fan han vill liksom, med sina pengar.
Mm.
Men då kan man ju börja säga så här att... Ja, men ska man verkligen... Ja, men du vet.
Ja, men jag vill inte moralisera över det. Det är mer det att jag tycker det är intressant... Jag tycker bara aspekten är intressant. Att när du har blivit...
När du har ett visst kapital, liksom...
Mm.
Så kan du också frigöra dig från alla...
Från normer.
Ja.
För att tänk dig då, speciellt också när man är över 70.
Mm.
Man är över 70, man är idiotsäkert ekonomiskt oberoende.
Mm.
Då kan man ju inte... Om jag nu skulle få för mig att jag skulle börja klä mig i någon sorts satanist-outfit... Eller göra extrema body modifications och liksom tatuera mig hela ansiktet och sådana där saker. Jag vet inte, jag skulle säkert kunna fortsätta som kulturarbetare i alla fall.
Mm.
Men det skulle bli ett sånt jävla tjat om det. Då tänkte jag då varje gång jag ska liksom prata om en bok jag har skrivit eller göra någonting.
Ah, just det.
Allt skulle ju börja handla om men varför har du opererat in horn? Och varför har du såna där kläder och allt det här? Man blir tvungen att stå till svars.
Mm.
När man måste försörja sig måste man också stå till svars.
Mm.
Däremot, har man hur mycket pengar som helst, då kan man ju välja vad man vill stå till svars för.
Ja, men jag vill också vara intresserad av vem som... Varifrån kom den här idén?
Med att ha
kraftan? Blommiga, ja. Det är ju första gången. Jag har aldrig sett Benny Andersson i såna kläder.
Han har haft mer diskreta kaftaner förut. Svart hade han.
Ja, just det. Ja, det har han haft. Ja, lite så mer han gillar dirigent väl... kaftan aura. Ja.
Så han gillar väl det. Och det är ju ett ganska smart sätt att på något sätt pimpa sin stil.
Verkligen.
Alltså för att det hade ju varit... Om man tänker sig att både Benny och Björn hade kommit i speedobadbyxor och klädnypor i bröstvårtorna. Då hade
de ju nästan gjort på de här bilderna, avatarbilderna. Ja. Det var ju nästan precis det.
Det var ju nästan, fast inte riktigt ändå. Nej. Eller om de hade liksom kommit med pony, klätt ut sig till My Little Pony, sånt där. Det hade blivit så krystat.
Jag tänker att han ville ha någonting som var så... Som var... Det är ändå lite ABBA över det. Alltså det är ändå lite, men det är liksom
färgerna är abbiga.
Eller hur? Lite, och det är liksom lite feminint och, eller hur? Det finns ju någon
David
slags
Bowie, lite liksom.
Men vet du vad jag gjorde? Nej. Jag kontaktade Expressens modeskribent Filip Varkander.
Vad sa han?
Ja, men du ska få höra. Kul fråga. Och faktiskt något jag gått och tänkt på länge. Minns du hur hånad Jonas Birgersson blev för sin förkärlek till flis en gång i tiden?
Nej, det minns inte jag.
Tyvärr, jag minns inte det. Jonas Birgersson, svensk IT-entreprenör. Han grundade IT-konsultföretaget Framtidsfabriken där han även var VD och koncernchef. Han grundade även Framtidsfabrikens dotterbolag Bredbandsbolaget och var dess styrelseordförande.
Som till och med jag känner till.
Ja. Han är 50 år i år och ja. Han här har vi en bild på honom i flis.
Oj,
ja, du ser. Han har en sån. Eller Hansen.
Och det är ju orange, inte det är ju inte i affärsvärlden precis.
Nej. Han blev tydligen hånad för det då. Okej.
Okay. Taskigt.
Det handlade nog om att han inte såg ut som en som man förväntade sig att en rik person ska göra. Man ville att det skulle finnas en korrelation mellan ekonomi och yta. Paralleller kan dras till Sara Danius, där många blev fascinerade av att en akademiker kunde klä sig snyggt och inte bara hasade runt i Birkenstock-sandaler för upptagen med att tänka stora tankar för att kunna välja kläder.
Det är sant, hon fick ju faktiskt en del skit för att hon var så fint klädd.
Just det.
Mm. Ja. Att det. För det är ju ytligt.
Ja, det var inte
men
bra.
Hon hade ju läst på om mode, hon hade ju fördjupad tanke. Ah, ja.
Mm. Men det var ju folk som tyckte att hon stal fokus från Nobelpristagen. Och
herregud, jävla töntar. Ja.
Diskussionen kring Birgerssons fliströja var ett tidigt exempel på hur ytan inte längre är en tydlig indikator för bärarens sociala, ekonomiska och samhälleliga position och status.
Mm. Unni, vill du ha kaffe eller något?
Ja, kan ta en kopp kaffe.
Jag också.
Ja. Okej, nu kommer vi in på Benny. Benny Anderssons 100 000 kronors kaftan både skiljer sig och påminner om detta. Uppenbarligen krävs det god ekonomi. Alternativt att man är en ekonomisk idiot för att köpa ett sånt plagg. Och på så vis är ju kaftanen en förlängning och en representation av Anderssons stora framgångar och goda privatekonomi.
Det är en uppsats.
Ja, det är det fortsätter. Men om inte journalister påtalat att den var dyr hade betraktarna kunnat ana sig till priset. Nu kommer det. Den är ju ful, fladdrig och formlös. Den som ser dyrast ut av abborna. Ja, det var taskigt för dig. Men jag uppskattar att den är ärlig.
Jo, men okej, man får tycka.
Ja, det får man ju. Den som ser dyrast ut av abborna är ju faktiskt Annie Frid i stram och vit elegans.
Mm.
Agneta var också stram och vit. Båda två var det.
Fast Filip har något sånt öga så han kan se att Annie Frid var flottast.
Ja, det får man ge honom. Ja. Verkligen. Här, i det här sammanhanget är jag en novis.
Du kan inte skilja på vit outfit och vit outfit på det sättet som Filip kan.
Men det här det blir intressant tycker jag, Filip Verkander alltså. Eftersom det visar att de tidigare mer självklara kopplingarna mellan yta och inre person och plagg, estetik och ekonomi. Nej men det var så här, det här är ju så svårt. Vänta. Det här det blir intressant tycker jag, alltså Filip Verkander. Eftersom det visar att de tidigare mer självklara kopplingarna mellan yta och inre snedsträck person och plagg snedsträck estetik och ekonomi. Han är ju i den akademiska världen.
Han skriver ju på akademiskt språk.
Han gör ju det.
Alltså, vi förstår.
Vi förstår. Ja. Och ekonomi verkar upplöst i denna inom citationstecken anything goes samtid. Varför skrattar du?
Jag tycker det var roligt med anything goes samtid. Jag vet inte varför.
Det är ett bra uttryck.
Det var kul att vi lever i en sån.
Ja.
Ja.
Det är snudd på omöjligt att tolka ytans koder idag. Mm. Ja. Och därmed har du helt rätt. Det vill säga att jag antydde att det här var en miljardärslook.
Ja.
Ja. Självklart är det så här en miljardär ser ut 2022. Visst. Den som vet, den vet. Alltså, det krävs kunskap för att gissa sig till plaggets prislapp.
Eller hur?
Men exemplet visar att kläder inte i första hand handlar om att kommunicera ekonomiskt eller kulturellt kapital. Jag skulle tro, och det här är fint, att Andersson mest tyckte att kaftanen var fin och att han kände sig snygg i den.
Det tror jag också.
Det tror vi. Ja.
Han har varit rik tillräckligt länge för att inte tänka liksom vad rik jag är.
Kanske inte ens liksom har köpt den här själv. Kanske bara blev introducerad. Vad säger du den här? Kanske var Ludde.
Ja, eller
sonen Ludde bara så här farsan.
Det är också
kan du ta den här.
Kan det ha varit
eller Mona?
Ja, men det är också ett väldigt välkänt faktum. Som ju är en orättvisa i sig, men väldigt kända människor får ju också gratiskläder hela tiden. Eller erbjudanden om att ta på sig kläder.
Ja, jag ska,
men du tror inte att det var så i det här fallet?
Jag tror
att det var reklampelare?
Jag tror inte det. Nej, det tror jag inte.
Men kanske Ludvigsspåret?
Eller jävla influencer.
Nej, fast alltså folk får ju kläder skickade till sig utan att ha bett om det.
Ja, du skulle tro att jag...
Nej, jag tror inte på det.
Yamamoto har tänkt att skickar den här till.
Nej. Nej, han har haft kaftan förut, om en svart.
Ja, och så han, det här gillar var ett väldigt kaftan. Speciellt tillfälle.
Han ville vara fin. Och jag skulle vilja... Eller ja, nu känner jag att jag kanske... Jag vill inte riskera att utsätta någon för framtida mobbning eller någonting, men jag skulle ju ändå önska, jag som träffar ganska många äldre män som följer med sina fruar och ser föreställningar på Brunnsgatan. Klädstilen är väldigt homogen även liksom mellan bland helt vanliga äldre män.
Ja.
Det är de här jeansen eller såna där andra vanliga byxor liksom, plus någon skjorta, plus kanske en tjock tröja i någon neutral färg över.
Det som har kommit lite grann är då den småblommiga skjortan.
Ja,
den småblommiga skjortan. Men det, där går gränsen.
Det är liksom det mest wild and crazy dagens män kan tänka sig, en småblommig skjorta. Ja. Herregud. Alltså jag skulle vilja se fler helt vanliga män faktiskt reflektera över, är det här det jag tycker är snyggt? Mm. Eller finns det någon oförlöst modedröm?
Vore det inte lite härligt att dra på sig en lite formlös, flygig, fladdrig kaftan?
En tunika eller... Nej men, vad som helst som du tycker är fint. Alltså om din favoritfärg är liksom smultronröd. Kör hårt! Svante... Ja. Stefan och Thomas. Alltså nu är inte jag själv speciellt intresserad egentligen av kläder.
Inte?
Nej, men när jag tänker på det så tycker jag att kaftangate, som det inte riktigt är, men kaftandiskussionen den öppnar faktiskt ett intellektuellt fönster hos mig där jag inser att nej, men att det finns ett hål i svensk kultur just när det gäller det här, hur det är kommer att få för en helt vanlig man att klä sig. Och där menar jag att Bennys kaftan skulle kunna bli på något sätt gnistan som sätter igång en skogsbrand av fantasifulla kläder. Så då tackar vi Benny och Yamamoto.
Vi väljer glädjen, tycker jag.
Vi väljer glädjen.
Och det var den spontana känslan.
Ja, men det är klart man blir glad av glada färger.
Vad blommigt.
Jättefint.
Som svar på frågan vad lyssnarna vill att vi ska prata om. Vi kan ju dra några svar i alla fall. Josefin Karnolf, era bästa poesiupplevelser de senaste 2 åren.
Ja, men jag tycker nästan att du var inne på ämnet poesi i början av den här podden. Får nöja sig med Beckman, men du kan ju, om du vill...
Lina Rydén Reynolds har ju skrivit en väldigt bra bok som jag... Det är egentligen prosa, fast det är väldigt, väldigt poetisk. Mm. Både i berättelsen och i språket. Den är väldigt bra.
Bra. Vi låter det vara så egentligen. Jag tycker i och för sig Marit Kapla som omvandlade sitt reportage från Osebol till poesi.
Det är en fantastisk. Omistligt.
Ja.
Den ska läsas.
Det gäller en fråga om radbrytning. Alltså hon,
och det är väldigt poesi. Få som kan göra konst av radbrytning.
Ja. Sen vill någon att vi ska prata om Gina Dirawis tv-serie, men den har inte jag sett faktiskt.
Inte jag heller. Joel Halldorf har en text om den.
Ja, men han är ju inte med i den här podden. Nej. Så går vi vidare. Ämnet Ulf Lundell är inte uttömt alls. Nej, det kan vi
jag
verkligen hålla med om.
Jag tror inte det kommer att tömmas ut någonsin. Håller ju själv igång rätt bra. Han är sin egen positivhållare.
Ja, det är han.
Ja.
Men vi har inget mer om Uffe idag. Eller har du plöjt vardagar 6 och 7?
Jag orkar inte. Jag recenserade 4 och 5 och sen måste jag, har jag fortfarande paus.
Utmattningssyndrom.
Jag har det. Ja. Jag är på väg tillbaka efter att ha läst de böckerna.
Ja, då så. Ja. Och sen är det lite olika poddar som vi aldrig hinner lyssna på i alla fall. Så det rasar vi förbi. Lite grann om kulturpolitikens icke-existens hos alla partier. Vi kanske tar det när det närmar sig valet.
När det blir valrörelse, vilket det är i höst, då ska vi prata mycket om det.
Någonting om Ruben Östlund. För dåligt insatt just nu.
Han verkar
vill gärna
glad.
Hinna se filmen.
Ja.
Den senaste.
Han verkar väldigt glad och på topp.
Ja, någon vill att vi ska definiera honom som geni eller pretentiös. Jag har ingenting emot att man är pretentiös.
Nej, det sa vi också här i början. Jag tycker pretentiös...
Pretensioner är bra.
Vi ska faktiskt uppgradera det ordet, precis som vi gjorde för 10 år sedan med Kulturtant.
Ja. Sen kan man ju vara pretto på ett tråkigt... liksom så här är det.
Man ska ha pretensioner med substans. Mm. Alltså det dåliga blir när man bara låtsas vara märkvärdig, men det är inte samma sak. Fisförnäm är en annan sak.
Ja, det är det är dåligt, va.
Ja.
Ja. Och sedan sedan Clark på Netflix.
Nu har jag ju faktiskt tittat på den.
Jag har det.
Efter att vi pratade om den förra gången.
Ja. Det gjorde vi i det avsnittet som vi fick slänga bort.
Just det.
Så det har inte lyssnat någon aning om.
Nej, okej, nej, just det har ni inte. Nej, men så här, den är ju motsatsen till pretentiös.
Ja.
Den är ju väldigt tjofadrittan då.
Ja.
Förutom möjligen i sista avsnittet.
Ja.
Men den är tjofadrittan och rolig.
Mm.
Det är lite Åsa Nisse.
Ja, det är det. Och Sune Sommar och jag vet inte vad, Jönsson-ligan.
Ja.
Ja,
men jag måste säga att eftersom det är genomgående så bra skådespelare, manuset är inget märkvärdigt, men jag tycker den är väl genomförd.
Ja, det är underhållning på hög nivå, kan jag tycka. Ja. Jag kastade mig sen in på SVT och tittade på deras kriminalarkivet om Norrmalmstorgsdrama.
Oh.
Som finns i typ 10 delar, 10 gånger 20 minuter. Eller om det är 8, skitsamma. Där, vad heter han, Lasse Lampers och André Pops sitter vid ett bord. Och liksom typ med en ritning över bankvalvet. Och hur många arkivklipp som helst. Alltså det finns ju... Alltså det bara filmades och filmades och filmades. Det är så bra, Martina.
Det ska
det
jag
är
se.
Så... Man kan inte sluta titta.
Det ska
för
jag
de
se.
De går igenom de här 6 dygnen, liksom augusti 1973. Långsamt och härligt. Och på riktigt.
Och varje detalj.
Ja då.
Ska med.
Ja, men så här, ett av vittnenas telefonsamtal med Olof Palme till exempel.
Som ju är med i Netflix om det nu är samma.
Ja.
Hon ringer.
Nej, det är ju. Ja,
det är ju fiktionaliserat.
Nu är det här. Nu är det sanningen. Liksom.
Men var det verkligen så att hon näpste Palme? Eller tyckte att han. För så ja, är det ju i serien.
Ja, lite så. Lite så var det.
Och sa nej, Olof.
Ja, men precis.
Nu tycker jag.
Ja. Men jag tycker att verkligheten överträffar dikten.
Ja, för att Norrmalmstorgsskildringen var ju det roligaste i serien, tyckte jag.
Mm.
Allt det här med att poliserna är så klantiga och sitter runt.
Men grejen är att det var inte bara roligt, det var jävligt ångestfullt.
Ja, det är klart det måste ha varit. De måste ju ha trott att de skulle dö.
Så att, nej men, kolla på det där. Det är så bra tv.
Nu blir jag lycklig.
Och så det här, och helt, och det här är helt konstiga att hela medieuppbådet är precis bredvid polisen. Alltså ligger en krypskytt och siktar in mot banken. Och bredvid honom så är det liksom som en bara pärlband av journalister som typ käkar mackor och dricker kaffe och
gampar där.
Och håller fram mikrofonerna.
Och sen massa vanliga nyfikna människor var det ju också.
Ja, för de stod borta vid Dramaten.
Liksom publiken.
Där var det avspärrningar. Men medierna var liksom
de helt var
inbäntade på ett sätt som aldrig skulle ske idag.
Måste ju ha varit livsfarligt för journalisterna dessutom, antar jag.
Det är otroliga bilder, otroliga bilder. Och sen på slutet hur poliserna liksom, när de väl har gripit rånaren, liksom vallar runt honom så här, går någon typ av ärevarv med honom framför kamerorna. Så uppenbart att de skulle kunna gå direkt till bilen som han ska liksom fraktas bort med.
Men de ska visa honom så här. Sådär som när man leder runt en häst och alla ska få klappa den. Så. Nästan så att man fick klappa
lite
rånaren.
Ja, men i alla fall. Men det var ju inte någonting om Clark. Men i alla fall, vi kan enas om att det är bra underhållning, men det är liksom samtidigt.
Det har ju inte jättemycket med riktiga Clark eller något
nej,
att göra.
Nej, det är
ju att
hitta på. Ja. Du har det.
Det var det, men
det känns som vi har glömt någonting.
Nej.
Alltid den där känslan.
Det är den känslan någonting. Man får i maj, vet du, när solen ligger på. Då får man känslan att man har glömt något. Men det har inte vi, vet du. Utan vi har snackat om skitbra grejer. Vi har ju fått med jättemycket kultur. Och det kan man ju tycka att i en kulturpodd ska det vara kultur. Men det är lite olika i våra avsnitt. Men det här avsnittet blev väldigt djupgående. Inte minst så vill jag rikta ett varmt tack till just Filip Valkander för hans akademiska fördjupning av en diskussion som annars lätt hade kunnat sluta i flams och trams.
Då ska vi avsluta den här sessionen på Brasserie Bourbon.
Ja.
Jag måste och all den franska musik.
Det hela tiden har varit klassiska franska låtar. Bland annat den där År som Lycée som jag till och med fick höra på fransklektionerna i högstadiet.
Herregud, ja.
Den vi fick lära oss den.
Ja, vi ber om ursäkt om det har stört. Ber om ursäkt för all fransk musik. Men maten bad inte om ursäkt för sig.
Den maten var jättegod. Och hon som serverade oss var ett geni. Ja. Ett socialt geni.
Mina sparrisar var precis perfekt kokta.
Och det är inte lätt.
Nej, men jag kommer vara hungrig om en timme igen. Men skitsamma.
That's får du väl äta
life.
En
ja, då får väl äta
bulle.
Lite mer. Ja,
men älsklingar.
Nej, men vi trivs på Bobon.
Vi älskar att vara här.
Det gör vi faktiskt.
Puss och kram.
Nu ska jag släppa iväg dig.
We love you forever.
Hej då.
Miau.
Och likaså en enda gång du möter just den vän du behöver, så ta din chans. Men fort innan den flyr bort, underbart är kort, alldeles för kort.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.